När jag skulle gå ut mellanstadiet och börja högstadiet så sa min stödfröken lite så uppgivet: "Men Beate, vad har du tänkt att bli då?" "Ja, författare såklart." "Nej, det tycker jag du ska slå ur hågen. Du kan ju varken stava eller läsa, och det måste man kunna som författare." Och då tyckte jag så fruktansvärt synd om stödfröken som inte visste att man kunde bli vad man ville.
I ett knallgult rum med utsikt över stadshuset och vattnet, där sitter författaren Beate Grimsrud.
Och så tänkte jag så här, här kanske jag suttit med en stödfröken som inte vill vara stödfröken.
Det är november 2014 och Beate lägger sista handen vid sin nya bok, Evighetsbarnen.
Tiden oopräknelig, oändlig.
Hon lutar sig fram, näsan nästan nuddar skärmen.
Vad var det stod och vilka bokstäver? Gud vad svårt.
Hon har en medfödd synskada och svårt att stava.
Oändlig.
Men egentligen stavs det med E faktiskt.
Gör det?
Ja.
Sånt fattar inte datorn, att jag inte kan skillnad på rumpa och den enda. Jag undrar, jag kan fortfarande undra hur jag stavar mitt efternamn, så det fastnar verkligen inte.
Jag bor med min familj två trappor under Beate. Hon är min vän och gudmor till mina barn. Jag får frågan om att göra ett program om Beate. Följa henne under året då boken kommer. Ett slags författarporträtt. Ja visst, svarar jag. Kul. Men det är innan vi vet att 2015 kommer bli det svåraste året i Beates liv.
P1 dokumentär. Det jag inte klarar är att dö. Ett program om författaren Beate Grimsrud av Siri Ambjörnsson.
Det är morgon och jag har lämnat barnen på dagis. Hon skrev så här till mig natt på sms: "Onsdag kommer Magnus 8 och sen ska jag på mammografi. Men imorgon kan du komma. Jag gör gärna intervju i Pajas." Känner man Beate så vet man att Pajas kan betyda pyjamas.
Våning 5. Hej, god morgon. Vad är det för datum idag?
20.
20. Idag är det alltså 14 dagar till min bok går i trycken, Evighetsbarnen. Och här är jag slutet, och det roliga är jag nu. Nu ligger jag faktiskt och sover bredvid slutet. För nu är det ju slutmeningen och slutet som är liksom problemet. Men jag hade ett annat papper här som jag skrev i natt. Nu ska vi se. Jag har haft en idé om att boken ska sluta med ordet Big Bang. Men då har jag fått höra att det är liksom lite för maffigt. Och jag har ju en tendens till att kanske göra mig själv lite större än jag är, utan att jag liksom kanske menar det så djupt. Jag både menar och inte menar det. Men att avsaknad av en blygsamhet kan finnas. Och att sluta med Big Bang, nu är det många röster som uttalar sig här. Det är någon menar liksom att man själv skulle vara gud och skapare och så. Och det tycker jag i och för sig att jag är av den här boken, men här kanske framgår att jag är det hela universet, och det kanske är att ta i.
Beate är en udda fågel, en egen sort. Hon rör sig långsamt och tänker blixtsnabbt. Har vänner som är 4 år och 80. Hon boxas och filmar och skriver.
Jag vill ta det liksom stora greppet, och så har jag en så här känsla av att jag vill så gärna lyfta från parmiddagen till världen. Tänka stort. Alla ingår i världen, jag ingår i världen, och jag måste liksom ut. Men då är det den här sista meningen då. Och då har jag tänkt, imorgon och imorgon, Big Bang, den enda dagen utan igår.
Är du inte trött på den här meningen? Du har hållit på med den där sista meningen i flera veckor.
Ja, men då är det så att jag tycker faktiskt att det är så kul med meningar. Och Jag vet att jag bara har tills på måndag på mig. Så jag kommer inte tröttna.
Helgen går. Det blir måndag. Den 1 december.
Nu undrar jag bara vad det här pappret är för något. Jag har ett där, ja.
Gunilla, redaktören från förlaget, är hemma hos Beate.
Jag är på sidan 81.
De har redan jobbat i flera timmar.
Jag tycker att jag har så himla mycket i det här ordet rymden. Mm. Och nu bytte vi det på ett ställe till kosmos. Och då undrade jag om det skulle vara ett bord i rymden igen eller ett bord i kosmos. Då kanske rymden är vackrare. Ja,
där nere kan du ju ha kosmos.
Jag har varit nervös här nu i flera dagar. För att nu är det punkt efter 4 års arbete.
Det är väldigt kladdiga papper.
Manuspapper. Nu hade du ändå haft liksom granskat och läst av flera. Och rättstavningsprogram och allt vad det heter. Men det är ju alltid mycket som behöver liksom rättas. För att Beate stavar som en kratta.
Är du nervös kring boken och så nu när du håller på att göra färdigt?
Inte så farligt faktiskt. Alltså det är inte den största känslan. Men det kommer ju säkert att komma stunder, men det känner mig väldigt nöjd och väldigt glad. Men det är för att jag liksom mår bra och sådär, så att jag känner att ja, men jag har det bra och boken har det bra.
Det går ett par veckor. Boken blir färdig. Beate är lättad och glad. Hon köper en resa till Istanbul med bästa vännen Lotta över julen. Sen kommer sms:et.
Hur mår du?
Ja, sådär.
Kom upp.
Du ser så köket.
Det är något som har hänt.
Det är 16:e. Och jag tittar i kalendern och får besöka en musiker som heter Bjarne som kom från Norge för att lägga musik på filmen som vi håller på att spela in. Vi är inte riktigt klara. Det ska vara en PR-film för boken. Och sen så är det Bonnierglöggen idag. Så jag ska klämma fint. Nu sitter jag i bara långkalsongerna. Så sen så ska jag ha på mig Norge-kostymen i grönt och rosa. Men sen så på den 11:e här så står det mammografi. Jag hade fått så här kallelse att jag skulle återkomma till mammografi. Och när det brevet damp ner, att man hade hittat något, så då ringde jag runt lite och då har ju den här så kallade väninkören, de vet ju allt om sånt. Och jo, alla hade varit tillbaka och det var bara att sticka hål på någon klump. Så gick det bra, eller så var det något fel med bilderna och bröstet ut i snett och sådär. Så att jag lyckades jobba med filminspelningen och hade min brorson här. Och var inte så himla liksom, nervös. Jag tänkte att ja, vi får väl se och sådär. Sen gick jag dit och sen visade det sig att det gick inte bra.
I Beates vänstra bröst hittar man förkalkningar som antingen är förstadium till cancer eller cancer. Om en månad får hon veta mer. Men att bröstet måste tas bort, det vet man.
Det känns väldigt, väldigt overkligt för mig. Jag går i någon sorts dimma. Jag är nog i någon sorts chock fortfarande faktiskt. För att när hon skrev över från att det här att man hade varit på mammografin och sen blev tillbakakallad, så sa hon så att nu är du patient hos oss på bröstcentrum. När hon sa det där, nu är du patient, så känns det lite som att då är man liksom en patient inom ett område. Ja, det känns tufft helt enkelt. Jag har haft från födseln min synskada. Jag har haft min grava dyslexi. Och jag har liksom tyckt att jag vet var i kroppen liksom mina sjukdomar finns på något sätt. Och då har i min fantasi såklart inte tillhört brösten eller kategorin cancer. Det har jag tänkt att jag inte skulle få förrän jag var 85. Och sen har jag försökt tänka att ja, men jag klarar några ärr till, och det jag inte klarar är att dö.
Julen kommer. Beate slår in klappar till vänner och släkt. 90 paket blir det. Hon reser till Istanbul. Kommer tillbaka med en gul skinnjacka och en blå läderkappa med bubblor på.
Det här är chèvre lasagne och fläskkarré. Väldigt mycket mat för en som inte ska gå och boxas. Det här skulle jag ätit efter boxningen.
Väl hemma kommer oron i kapp. För första gången någonsin hoppar Beate över en inbokad boxningsträning. Imorgon ska hon få besked om det är cancer de hittat eller inte.
När jag låg här själv så kände jag en liksom kroppslig ångest för vad som ska hända imorgon. Och så köpte jag godis och tänkte så här, åh, jag behöver säkert lite tröst ikväll och så här. Sen la jag mig i sängen och så öppnade jag den här godispåsen och så tog jag några bitar och så kände jag så här, nej, fy fan vad patetisk. En påse godis, det är inte vad jag behöver. Jag behöver behålla mina bröst. Jag vill ha dem. Jag vill inte ha jävla geléhallon. Mm, vad gott.
Vad var det du kände när du inte orkade gå iväg idag?
Jag kände mig kraftlös. Jag kände mig så där plötsligt svag i knäna. Det kom bara över mig. Och så kände jag kanske lite också att kanske vill jag vara i den här ångesten också över imorgon. Att jag var tvungen att bearbeta den. Jag skulle sätta mig och skriva lite sen om tankar jag har för framtiden och så.
Vad tänker du kommer hända imorgon då?
Alltså, en instinkt här. När jag har gått och väntat på det här beskedet den 9 januari så har jag en instinkt här nu på slutet vara att jag bara flyr såklart. Att jag inte kommer. Att jag går vidare bara förbi. Tar en liten omväg runt om det där beskedet. För att jag ska göra klart filmen och det är jättemycket klart med den. Jag ska ha releaseparty för boken och håller på att kika ut utskick. Jag ska på turné i Västsverige. Jag ska bli intervjuad i TV, radio och tidningar. Jag har inte tid med någon operation.
Men vad tror du att de kommer säga?
Jo, de kommer säga att det inte är cancer och att det blir en operation ändå. För att det är förkalkningar.
Som kan bli cancer?
Ja. Sen kommer jag bli jätteförvånad om de säger att det är cancer. Då vet jag inte om jag kommer hem sen. Sen är allt liksom bra så ja, kanske jag går och boxas på kvällen.
Nu är vi inne i din klädkammare.
Ja, och där är det ganska mycket grejer. Jag undrar om jag bara ska ta en vanlig träningsjacka. Eller om jag ska klä mig fint.
Beate står i kalsonger, bland kostymer och klänningar, neonfärgade munkjackor och silversprayade kängor.
Titta på den där vackra skjortan.
Hon plockar fram en turkos skjorta med hög krage och glansigt tyg.
Tycker du var fin?
Mm. Så nu har du klätt dig för beskedet.
Ja, och det går i turkost och blått. Och sen blir det gul skinnjacka.
Men det blir ingen boxning den där kvällen heller. Beskedet Beate får är inte alls det hon hoppats på. Hon går hem igen i sin gula jacka.
Det gick ju liksom så illa som det kunde ha gått. Och det var inte riktigt förberett på så jag blev helt utslagen.
En snabbt växande cancertumör, det var de hittat. Med spridning till alla lymfkörtlar.
Tar du inte bort, då kommer du dö. Det sa läkaren flera gånger. Och det kom lite så här bara som någon mening. Jag sa, jaha, ska ni ta bort något? Ja, allt ska bort. Och jag tappade ju liksom konceptet helt och hållet. Och blev jätteförvirrad. Och hade liksom inga följdfrågor. Och det som jag är rädd för nu, det är att i och med att det sprider sig till lymfkörtlarna så är jag rädd för att det sprider sig till resten av kroppen. Jag frågade, han sa så här att du kommer leva ut det här året. Och det kommer jag ju även om jag är sjuk. Det tar ju tid att dö också.
Ja,
Vad är värsta tanken du har?
Att det sprider sig och att jag kommer dö. Inom kanske 2 år. Och det jag ska göra då, det är sprängskriva. Och vara framförallt med Lotta och andra. Titta, nu går det några på Kinnaviksberget. Några mörka gestalter. Och det är så vackert med snön här ute nu. Ja, jag kanske klarar av det. Jag kommer ju ändå få uppleva det här att boken kommer och... Att det inte är så farligt. Det som är farligt är för de som är kvar. Men det skulle ju vara väldigt synd om mig också som inte får vara med mera. För att nu tycker jag att jag har liksom jobbat mig upp i livet till en ganska stabil situation. Och jag har fått en ny lägenhet och jag har ett landställe och jag har väldigt mycket idéer. Jag är i en väldigt kreativ fas och skriver hela tiden. Det här kreativa flödet som jag är i, alltså det skulle vara väldigt synd om jag inte fick fortsätta ha det. God dag, jag heter Beate och jag är doktor här. Vad heter du?
Eli.
Är det du som ska till doktorn idag?
Ja.
Vad trevligt. Och då undrar jag så här, var har du ont någonstans? Du har ont i halsen?
Ja.
Ja. Jättebra gapat.
Det är så lite rött ut.
Ja, men vet du vad, det är ingen fara. Då ska vi ta en liten spruta här.
Har du tagit bort bröstet?
Jag har inte det. Känn här, det finns där fortfarande. Det är det där som ska bort. Inte imorgon, men dagen efter imorgon. Så är det borta. Låter konstigt, eller?
Nej.
Vi ska ta på oss handskar och huvudskydd och munskydd. Och så börjar vi leka lite lätt.
Ja.
Beate står mitt i ringen, bredvid världsstjärnan i boxning, Mikaela Laurén.
Vi prövar med munskyddet, annars så får vi köra utan och så dutta. Jag ska inte liksom slå allt för hårt. För det.
De har tränat ihop i flera år. Sparringmatchen är inbokad sedan länge.
Kom igen, Astra! Jobba! Hårdare kan du!
Det är att jag väljer liksom att komma hit dagen innan operationen. Då kunde man ju tänka att man skulle ligga på sofflocket och gråta. Det är att jag tänkte så här att vi skulle slå bort cancern. Men det är tydligen inte så det går till. De ska skära bort den imorgon. Och det att slå på den kan göra att det blir blödningar. Och därför får man inte slå här.
Men det är inte jag som ska slå bort din cancer. Utan Nej. Det är du som ska slå på mig.
Det är en väldigt bra kombination där med penna och boxning.
Ja.
Jag kan tänka om man står på ett löparband så kan man bara stå där. Men så är det inte boxningen. Då måste man titta och tänka och lyssna. Ja. Och lyssna på tränaren och vara med. Och det måste man skriver också. Och skriva är inte som att stå på ett löparband. Varje mening ska bli skärpt. Varje mening ska bli ett klockrent slag.
Nu vill jag att du är helt slut när vi är färdiga. All skit ska ut nu.
Ja.
Öppna på mig bara.
Ja.
Ja, då kör vi. Där, bra, fortsätt! Grymt, konditionen är inget fel på varje fall. Ja. Eller hur?
Jag vet i alla fall, jag är inte rädd, det minsta rädd.
Du är orädd.
Ja.
Du vägrar ge dig och du tycker att det är roligt.
Mm.
Hur är tagningen då?
Det är kvällen före operationen. Lotta har tagit ledigt från jobbet och flyttat hem till Beate i några dagar. Från Södersjukhuset har noggranna instruktioner kommit. Bädda rent, duscha både kväll och morgon. Ingen mat efter 10:00.
Där kan jag knölen. Och där, vi ska bort i morgon. Tänk att det inte är tänt om kväll.
I kväll så gick jag omkring i bara trosorna med... naken överkropp och kände på hela kroppen. Det var så härligt som går omkring naken. Så här skaka lite på brösten och känna att jag hade hela min kropp.
Har du någon sån känsla att du ska säga hej då till det där bröstet?
Jag har inte gjort det än. Det är inte bröstets fel. Jag är inte arg på bröstet. Men nu vill jag inte ha det längre.
Hur känns det för dig då?
Jag känner mig ganska lugn, fokuserad. Jag är helt inställd på att stödja Beate. Så att allt kommer med imorgon, att hon inte dricker kaffe med mjölk på morgonen, att hon inte går upp och knaprar på något i natt. Ja, hålla henne under armen, promenera upp.
Det är den 19 januari. Kylan har slagit till ordentligt i Stockholm. Södersjukhuset ligger inbäddat i snö. Jag passerar hiss A, hiss B, sjukhuskyrkan och biblioteket.
Nu är du på kirurgavdelningen.
Oj, vilken utsikt.
Ja, jag har utsikt överallt. Jag hade utsikt i Istanbul, jag har utsikt hemma, jag har utsikt här. Här är utsikt över Årstaviken.
När jag vaknade upp efter operationen så gjorde det så in i helvete ont. Och jag som tål så mycket smärta. Men det som hände var att jag kände en så enorm irritation. Och sen så kände jag liksom att irritation är ingen liksom ren känsla. Jag skulle vilja känna ilska, rädsla eller ledsamhet. Irritation tycker man ju inte om. Man tycker inte om sig själv och man tycker inte om hos andra.
Hur känns det att vara av med bröstet och tumören?
Jag har inte riktigt kunnat tänka att jag är av med cancern än. Det är för overkligt för mig att jag har haft den och att den nu ska vara borta. Det är lika overkligt. Och det att de satt in det här silikonbröstet, jag har inte liksom förstått att bröstet är borta än heller. Jag har inte tittat mig i spegeln. Och... Nej, det är fortfarande för overkligt för mig.
Hej, hej,
hej.
Ja, jag kom för att titta till.
Det här är min... plastikkirurg. Nu känns det lite ondare än det gjorde från början.
Ja.
Ja. Men när läkaren säger att det har gått bra så har jag hört att de har en läkare som säger att då har det gått bra.
Ja.
Är det sant?
Ja, jag tyckte det gick bra igår.
Ja.
Ja. Då ska vi se. Hur känns det nu?
Jo, jag känner det ju.
Ja. Jag får titta på
hon frågade om cancern var borta och det känner jag att jag vet ju inte det.
Nej, alltså den cancern som vi kände och som vi såg, den är ju borta.
Ja.
Sen så får vi ju se när vi tittar i mikroskop hur det ser ut då, om vi har goda marginaler och så. Det tror jag vi har.
Mm.
Men det är då först vi bestämmer vilken efterbehandling.
Du vill inte veta.
Nej, jag vet det.
I en nedlagd konsumbutik i utkanten av Stockholm har Beates närmsta 100 vänner samlats. Det är releaseparty för boken Evighetsbarnen.
Så här är det. Nu börjar det. Igår där historien.
Det har bara gått 10 dagar sedan operationen. Tumören är borta nu. Ett smärtsamt år väntar. Men om det vet vi ingenting nu. Eller vill inte veta.
Är så att ni kan se den där filmduken allihopa. Först så kommer det lite snutt som inte är en film. Men jag ville visa den här idag för vänner. Då är det så att dagen innan jag opererades så lekte världsmästaren Mikaela Lavrén med mig i boxningsringen. Och nu har jag svårt att lyfta vänsterjabben, men jag ska tillbaka upp i ringen.
Vad gör du, Beate?
Jag ordnar mig.
på ett hotellrum i Vänersborg i början av februari.
Nu sätter jag av ögonen, nu smörjer jag in huden. Nu ska jag måla mig lite. Borta tänderna. Jag är inte bråttom, va?
Nej.
Det är tredje dagen på föreläsningsturnén. 2 veckor sedan bröstoperationen.
Vänersborg på världscancerdagen. Jag hade ingen aning om att det existerade en sån dag.
Dagens framträdanden. En gymnasieskola och ikväll stadsbiblioteket.
Mycket jag inte är bra på, men jag är bra på mycket också. Jag är bra på att borsta tänderna. Ja, så ska jag ta Alvedon.
Har du väldigt ont nu?
Ja, nu har jag ont. Det är ju ett helt paket, ett helt bröstpaket som inte fungerar.
Nej, hon på förlaget sa ju att alla andra hade ställt in den här resan.
Hon måste ha varit med om en operation för en dryg vecka sedan, men ja, jag är glad för att jag är här.
Jag vill hälsa Beate Grimstrud välkommen här idag.
Gymnasieeleverna släntrar in i aulan.
Beate Grimstrud hyllas ofta för sitt överraskande språk, fyllt av dramatik, poesi och humor.
Längst fram Beate, i skinnjacka och keps och med en rosa rullväska full av böcker.
Första minne. Jag är höjt upp i luft. Far fram över min älskade far.
Jag började skriva med tusch, jag måste ha böcker med tjocka sidor.
Beate har krypit ner i hotellsängen igen. Trött. Kraftig värk och starka tabletter.
Att ha cancer är att slå huvudtaket av vuxenhet. Av andra sjukdomar och livsupplevelser kan man ramla. Falla ihop som ett korthus. Så fort jag liksom ligger ner och så som jag nu också är blundar och kanske är på väg att glida in i sömnen, så kommer tankar på det som har med cancern att göra, som jag kan liksom hålla borta lite grann annars. Nu kom det till exempel så här, kan inte jag få vara någon som slipper jättejobbig efterbehandling nu med cellgifter och strålning, och kan inte få gå lite bra i det som inte är bra. Vågar inte riktigt tro på det. Jag som brukar liksom vara så optimistisk. Men jag känner att processen har varit liksom att det bara har gått värre och värre. Så jag vågar inte tänka att varför skulle det liksom plötsligt gå bra. Och jag märker det när jag drömmer. Att tydligen tvingar sig fram någon sorts bearbetning. Eller erkänna att jag verkligen har cancer. För att det så är det så himla smärtsamt. För att jag känner liksom hela bröstpaketet och armen som en enda stor smärtsam fyrkant. Det jag känner det liksom som, ja, det där paketet som jag har på kroppen som gör ont. Och då är jag precis i drömmen i någonting som handlar om att jag ska lösa något problem som verkligen inte går att lösa. Och att jag ska förstå någonting som jag verkligen inte förstår och kanske inte vill lyssna på. Ens egen död slutar mitt i, innan död, sen inget efter. Man sörjer inte sig själv. Så det enda liksom chansen att sörja sig själv är att göra det innan. Är att göra det innan man är död. Ja, nu måste vi gå. Vi är inte döda än.
Oj, när ringer det? Det är sjuksköterska.
Tillbaka i Stockholm. På nätet har vännerna skapat en Beate-kalender som fylls på för varje dag som går. Anders, Marie, Henrik, Eva, Lise, Sara och Stefan. Idag är det Lotta som skrivit upp sig.
Hon vill inte gå, egentligen. Men det kommer vi göra.
Nej, det är inte säkert. Nej, men hon är orolig för jobbiga besked och så. Det är hon ju.
Nu börjar jag braka ihop lite.
Okej, bra. Hej, hej. Tack för att ringa hit.
Lotta, vad är det bästa som kan hända idag då?
Det bästa som kan hända idag?
Ja.
Nej, men det skulle väl vara att... Ja, nej men det här ser ju bra ut. Nu ska vi bara se till att det läker ordentligt och fixa ett nytt bröst. Och, men alltså det känns ju osannolikt på något sätt.
Vi har ju varit liksom optimistiska så långt, men nu kanske inte vi är så optimistiska längre. Jag har ju tidigare drabbats av ganska ovanliga saker. Och då har inte det känts ovanligt. Men nu när jag går på tunnelbanan och man får de här affischerna i ansiktet hela tiden, säger nej till cancer och cancer drabbar en av tre och sådär, att jag upplever det här otryggare och ovanligare och overkligare, fast det är så vanligt. Ovanliga saker är jag liksom ganska van vid. Men jag är inte så van vid vanliga saker.
Läkaren de ska träffa idag kommer berätta vilken sorts efterbehandling Beate ska få. Cellgifter, strålning, både och eller ingenting.
Nej, men det kommer gå bra, Beate. Men jag tycker det är viktigt att vi liksom tänker igenom det här. Vad är det för frågor vi ska ha?
Det har jag med om du går och hoppa över behandlingar.
Du tänker ju att du ska åka till Oslo nästa helg, va? Och,
Jag har ju inte sett min mamma på ett halvår. Jag har ju mycket såna tankar om att det är liksom bråttom nu, att i och med att det gick senare till mammografin än det egentligen skulle och att det tog så långt över jul man får besked, så har jag mycket såna jobbiga tankar om att allt är för sent. Sånt som man inte kan tänka egentligen, om att så hade det varit annorlunda.
Tänker du?
Nej, jag tänker att jag inte vill. Jag har ingen val. Och då tänker jag på att det inte är så där som jag skrivit i boken. Att när man är vuxen kan man göra vad man vill, men det vill man inte alltid. Det är faktiskt så att man inte alltid kan göra som man vill som vuxen.
Hej, jag har en sån här rekvisition från när jag har cancer och ska tappa håret.
Mm. Absolut, du ska slå ner så kommer Kristina och hjälper dig.
Okej, vi sätter oss här då.
Ja,
det visar sig att efterbehandlingen kommer bli tuff. Max antal doser cellgifter under våren och sen strålning över sommaren. Om ett par veckor får hon första dosen.
Jag vill ju helst inte se så annorlunda ut.
Nej.
För att många har ju sagt så här att nu måste du passa på med rastafletter och blått och så här. Och det gör jag i vanliga fall.
Ja.
Men just nu så...
Och det har jag väldigt lite av det, kan jag säga. Jag tyvärr.
Lite av det. Spesa det.
Yes.
Men kan ni klippa upp lite och liksom fixa lite?
Absolut. Allra enklast är nästan att vi kikar.
Ja.
Har du själv haft peruk?
Ja, fast bara hoppa i peruken, men jag älskar peruken.
Ja, gör du det?
Ja,
det är skönt att känna något positivt, för jag känner ju att det här ska bli lite jobbigt.
Ja, men det är klart, det förstår jag. Men jag tycker ju det är tokkul med peruken.
Jag kommer inte vänta till jag tappat allt. Jag tänker att jag kommer hit om 14 dagar och rakar av det.
Det gör vi absolut. Så länge vi bara känner att det har börjat släppa lite grann.
Okay.
Vi tar det inte om det fortfarande sitter fast.
För att då kan det?
För att en av miljonen tappar inte.
Jag tror det är en på tusen, ja.
Ja, det kanske är.
Men det räcker.
Är det du det?
Nej, tyvärr så känner jag att i den här cancerbranschen så är jag inte den här en på tusen. Oj, det ser ut som skoaskar.
Ja.
Jag vill hellre prova skor än peruk.
Ja.
Är det bara för att det är ovant att det liksom verkligen ser ut som jag har peruk?
Jag tror att om du tar spegeln själv och snurrar stolen så kommer du bli lättare att få.
Jag tycker att den ser väldigt bra ut framifrån.
Mm.
Men det är väl mer författare över det här håret, va?
Absolut.
Jag sätter på mig den här äkta håret och så att det ser så här sovmorgon ut. Det ser ut som Daniel Schelin på Babel.
Vill du ta ett kort på den här och skicka till Lotta? Mm.
Det blir en blond peruk av äkta hår. Leverans om några veckor. Cellgiftsbehandlingen börjar. Beate hinner få en dos. Men sen händer det som inte får hända. En förmiddag i mitten av mars ringer min telefon. Beate får knappt fram ett ord. Hon behöver hjälp. Och jag som skrivit i Beate-kalendern att jag ska vara hemma, jag är på jobbet. Samtalet bryts. Någon annan hinner dit. Ambulans till akuten. Beate har fruktansvärt ont. Men de hittar ingenting. Hon ska just skickas hem när Lotta kommer och kräver en röntgen. Det är blindtarmen. En inte ovanlig och inte farlig åkomma. Om man inte är mitt i en cellgiftsbehandling som tillfälligt dödar immunförsvaret. Dygn följer som ingen vill minnas. SMS från Lotta. Värdena sämre. Det är allvarligt. SMS från Beate. Har inga vita blodkroppar. Jag är rädd. Det är för farligt att operera. För farligt att inte operera. Som att välja mellan pest och kolera, säger en läkare. Timmarna går. Antibiotikan har ingen effekt. Infektionskurvan skjuter i höjden. Sex läkare vet inte vad de ska göra. Hur brukar ni göra, undrar Beate. Vi har aldrig gjort det förut, svarar de. De går ut, googlar, hittar ett liknande fall i Japan där man opererat. De bestämmer sig för att göra ett försök. Är det nu hon dör, minns jag att jag tänker på väg till dagis. Finns hon inte mer nu? Hur berättar jag för barnen? Allt är förberett, teamet på plats. Beate är tvättad och operationsklädd. Men det blir ingen operation. Beate mår plötsligt bättre. Man tar prover. Värdena har vänt. Du har räddat dig själv, säger kirurgen.
Utav den här fina här som du gjorde till den här pärlplattan. Som det står, vad står det på den?
Beate.
Ja, den är jättefin.
Beate är hemma igen. En blindtarm mellan henne och döden. De opererar bort den senare. Cellgiftsbehandlingen återupptas. Men livet har blivit lite skörare.
Beate.
Ja, vet du, vi ska sätta upp den på dörren.
Ja.
Vad ska vi se? Tycker du att den kan stå här eller?
Ja, där.
Över hjärtat. I brevinkastet så står det bara B Grimsrud. Och på hjärtat står det också bara B. Då vet de inte att det är hela namnet. Men det är Beate.
Här med mössan är ju väldigt söt.
Det är peruk och mössa.
Peruk och mössa, ja.
Det har hunnit bli försommar. Lägenheten vid Skinnarviksberget badar i ljus.
Blå mössa och blå skjorta och blå jacka.
Beate har fått cellgifter hela våren. Däremellan har hon rest, skrivit, träffat vänner och haft premiär på en pjäs.
Jag har varit hos fotograf för att jag tänker ju kanske att jag ska skriva en bok om det här. Och då vill jag ha en bild på mig själv utan hår. Och då tänker jag om allt går som det ska så börjar håret växa ut igen i början av augusti. Och då vill jag ta en bild nu. Nu är det juni då. Att jag förbereder lite för framtiden.
Vad heter boken?
Den heter Ett bröst en stund på jorden. Den titeln kom upp direkt när jag fick beskedet. Cancerbesked och sen boktitel. Det är ju ett sätt att överleva, tror jag. Eller inte överleva, leva. Men där ser jag friskare ut. Med peruken i handen.
Idag gjorde Beata en helkroppsröntgen för att se om tumören är helt borta eller inte. Om 10 dagar får hon veta.
Jag tänkte på den här liksom väntans psykologi. Alla som har cancer får ju då och då vänta på de här beskeden. Andrea skriver på dagis här. Varje snabb viskning från läkaren och sjukvårdspersonalen blir långa ekande rop i min hjärna. Är det vanligt med spridning från armhålan och vidare till kroppen om man redan har spridning till alla lymfkörtlarna? Är mitt i de mest oroliga veckorna i mitt liv. I det ögonblicket som det här kuvertet med tiden för röntgen damp ner för 2 veckor sedan på mitt hallgolv, så fick jag en ångest som jag tror knappt jag haft tidigare. Alltså, över att de skulle röntga och att det skulle finnas en tid och jag skulle få ett besked. Och det var ju så efter första mammografin att jag skulle få ett besked. Men då var jag i Istanbul och lyckades hålla undan. Jag var så säker på att jag inte hade cancer. Det kändes som så himla främmande. Och i och med att jag då fick negativt besked den gången, så tänker jag ju nu också att ja, då kan jag lika gärna få negativt besked nu. Och får jag det nu så är det ju livsavgörande. Det här är det värsta jag varit med om någonsin. Att gå och vänta på det här svaret. Och nu är det 10 dagar kvar.
Ja, hej. Jo, vi kommer ut, men jag fick ett inte så roligt besked idag. Så jag är ganska knäckt.
Det är mitten av juni. Värmerekord i Stockholm. Lotta hjälper Beata att packa inför sommaren. Idag flyttar de ut till det gemensamma landstället.
Nej, jag tänker på alla som det går bra för. Jag blir lite avundsjuk.
Beskedet från röntgen blev inte heller nu det de hoppats på.
Men det kan gå bra för mig fortfarande.
Inga nya tumörer upptäcks, men 2 fläckar vid levern som måste undersökas mer.
Vad bra jag svarade, det var från Norrtäljesjukvården. Nu känner jag mig avundsjuk på alla som inte, där de inte hittar något.
Ja.
Jag tänkte då, det spelar någon roll om jag går upp på trappan, för det jag börjar med. Då tänker jag så här, om jag ändå inte får leva så spelar det ingen roll. Jag behöver inte använda den på att träna.
Lotta sa att hon var lättad.
Ja, det tror jag är en försvarsmekanism.
Ja, lättad hade man varit om man inte hade sett någonting.
Nej, men jag ser inte det här som att det är någonting heller. Alltså...
Jo, någonting har man hittat.
Ja, men alltså om man gör en magnetröntgen så hittar man saker i människors kroppar som man inte visste om att man hade. Det är det vanligaste, det sa hon i alla fall.
Nej, hon sa att det vanligaste var att man inte hittade något.
Ja, jag hörde lite annat.
Det sa hon ju, att det vanligaste är att man går härifrån och inte hittar något. Men jag hade ju som sagt trodde att jag skulle åka ut nu till landet och känna mig lugn och glad och fri från cancerspridning. Så det känns ju ett så här tryck att jag inte kan slappna av eller inte kan få ingen lugn. Det är något med cellgifterna nu som gör att det här smakar lite metall. Fast det är tonfisk. Och vattnet smakar konstigt också.
Sommaren blir den kallaste på länge. Beate pendlar mellan landet och Södersjukhuset. Hon strålas 5 dagar i veckan. De mörka fläckarna från röntgen hålls under uppsikt.
Här har jag gått mycket onkologen. Och sen 2 trappor upp låg där man fick cellgifterna. Nej, det är det. Man ska vara gott vuxen för att klara av det här.
Under hösten avslutas behandlingen. Att det var en allvarlig form av bröstcancer, det vet man nu. Man har gjort allt man kan. Men någon garanti för att cancern inte kommer tillbaka, Det går inte att få.
Är det sista gången på länge du är här?
Jag vet faktiskt inte hur länge det blir till nästa gång. Men jag hoppas verkligen det. Jag vill glömma bort det. När jag var här förra veckan så trodde jag att jag skulle bara ta en spruta. Och då fick jag gå in och ta sån här dropp genom venporten igen och komma upp på onkologisk medicinsk avdelning. Och då såg jag alla som låg och fick cellgifter. Och då fick jag bara ångest och kände att jag har glömt det här. Jag vill aldrig mer hit. Hur kunde jag göra det här frivilligt? Jag har ju en förmåga att glömma och den säger sjukhusprästen att jag ska vara rädd om. Så att jag är redan liksom utflugen.
Ta väl emot författaren Beate Grimsrud.
Det har gått 10 månader sedan det första kuvertet från mammografin damp ner i Beates brevlåda. I 10 månader har hon undrat, väntat, hoppats, ångrat, ältat och arbetat. Boken gör succé i Norge. Fest på förlaget. Blommor, tal, champagne. Beate kommer hem, strålande.
Vad var det som kom så?
Ja, det var det.
Det var ju inga journalister som frågade varför jag knappt har hår på huvudet. Det var någon som skrev i tidningen sen att det var en hipsters frisyr. Ska jag visa dig något så? Mm. Här. Kan du se vem det är?
Bate.
Är det Bate? Mm. Ja.
Har det varit mycket uppmärksamhet?
Det har varit jättemycket uppmärksamhet. Det har varit 7 intervjuer och 3 föreläsningar och releasepartyn. Det var ju väldigt bra mottagande här på dagen också. Men det känns nu som att den dog lite här i Sverige. Att nu känns intresset som jättestort. Från alla medier, liksom tv och radio och alla tidningar.
Vilken har dött förresten?
Då tänkte jag så här att boken hade dött lite. Ingen liksom människa. Och så känner jag så här, nu har jag varit i rampljuset så här. Och jag kan tycka att det är ganska kul. Och så känner jag, nu är det hem och sjunka lite.
När är man frisk från cancer? När tar oron slut och livet över? Det är december. Mörkt, tyst och stilla.
Jag har befunnit mig i den nödvändiga chocken det här året. Efter allt som har hänt. Men nu är jag på onkologisk rehabilitering på Vida-kliniken. Och när jag kom in genom dörren här då hörde jag inte och såg inte det här lilla vattenfallet. Men sen nu, när jag har varit här i 2 veckor, nu hör jag det.
1 år har gått nu. Hon säger att det är det värsta och bästa i hennes liv. Jag slutar spela in. Beate fortsätter leva.
Nu är det slut av december 2015 och det här året har jag genomgått 5 operationer. Jag har tagit cellgifter. Nästan den värsta chocken och stressen en kropp kan utsättas för. Jag har strålat. Jag har lanserat en bok i Sverige. Jag har lanserat en bok i Norge. Jag har gjort jättemånga uppläsningar, föreläsningar, turnéer, intervjuer. Och jag behöver landa. Jag har ju väldigt svårt för att liksom tro att det är sant. Så att det är att jag är i en cancergrupp. Ja, då måste man ju börja tänka om det kanske inte är sant. Men jag tror nog att det här året har gett mig en väldigt livsappetit. Jag har ju verkligen upptäckt att jag är ingen lonely planet.
Tänker du att du är liksom frisk nu?
I och med att jag har smärtor fortfarande så är det svårt att tänka att man är helt frisk. När det gäller cancern så känns det som att jag aldrig riktigt fattat att jag hade den. Och de andra som är här, de sa ju att man hade känt på sig att det var något fel. Jag hade aldrig känt mig så stark och frisk som när det visade sig att jag höll på att dö.
Har du skrivit mycket här?
Nej, första veckan. Sen kände jag plötsligt att nej, jag ska nog inte skriva här.
både för mig själv och för alla andra så ska jag nog vara tyst nu. Men jag tänker ju att liksom, jag håller bara andan ett tag. Sen kommer jag skriva igen.
Du har hört Det jag inte klarar är att dö av Siri Ambjörnsson. Slutmix Mikael Brodin och programmet är en Klippan-produktion.